Den kände bibelläraren A.W. Tozer, är det säkert några som har läst. Han skrev så här för 50 år sedan. Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av anden kommer en och en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har anden kvar inom sig. Jag hör Jesus säga, Matteus 23, 37-38. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Se, ert hus kommer att stå öde. När den tiden kommer i kyrkan så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från den sanna tron, att då evangeliet, att det kommer du få leta om du ska finna någon kvar där som är fylld av Gud. Jag skulle vilja själv leva tillräckligt länge för att se hur det här kommer att utvecklas. Men jag ser en tid då heliga kvinnor och män upplysta och uppfyllda av den heliga ande vandrar ut från den organiserade en gång evangeliska kyrkan. De formar där sina egna grupper. De liksom formar en egen ark. Och de kommer att stiga på dem när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under, fylld av världslighet och smörja. Och jag kan bara bekräfta att jag sett det här själv i en dröm. Faktiskt. Han sa att det skulle komma tider då människor skulle ha svårt att hitta en sann evangelisk kyrka där man kunde tillbe och umgås i ande och sanning. Och det är en stor sorg jag har i mitt hjärta. Vart är vi på väg? Det är en väldig förvirring bort omkring. Det märker man ju klart och tydligt att det är New Age som strömmar in överallt på olika sätt. Och många undrar ju så här, ska jag stå kvar eller ska jag dra ut? Ja, vi måste ju låta Herren avgöra det. Vi kan inte säga att du ska dra ut, men du får fråga Gud. Andra Korinthierbrevet 6:14. Gå inte i omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Till Gud har sagt, jag ska bo hos dem, vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och kom inte vid något orent. Och så kommer det då. Ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar. Säger Herren den Gud allsmäktige. Beliar är ju inte svårt att gissa vem det kan vara. Det är ju mörkrets första och allt vad han står för då. Och han är som farligast när han kommer med villfarelse. Det har vi lärt oss då. Och Kristus, det är han som är vägen, sanningen och livet. Och är ljuset själv då. Och det är intressant det här då, för det står i första Petrusbrevet 2:5 står det att vi är präster, står på fler ställen också. Men vi är präster, står det. Och i Hesekiel 44:23 så står det vad en präst ska göra. Jo, han ska undervisa folket om skillnaden mellan det som är rent och orent. Och det som är heligt och det som är oheligt. Han ska alltså visa den här vägen leder hem och den här vägen leder inte hem. Eller hur? Och han ska visa er den här heliga vägen då. Och det finns tre punkter som vi läste som är intressant. Man missar ibland när man läser Bibeln. Så här enkla grejer som står. Och det står här. Eller vad har ljus gemensamt? Och sen står det kom överens. Och så står det ordet gemenskap där. Om du tar de här tre orden och spaltar upp dem så får du något jätteviktigt. Gemensamt, ja det är ju sanningen va, som vi har gemensamt. Två, kom överens, ja ett i Herren. Tre, gemenskap, ja det är ju andens enhet vi pratar om. Och om vi tittar på ett äktenskap så blir ju den här, det här måste ju finnas med i ett äktenskap. Du måste ju ha något gemensamt och du måste komma överens. Och så gemenskap då. Innan en skilsmässa så brukar det ju vara de här sakerna som dör ner. Man har inget gemensamt längre. Eller vi har ingen gemenskap längre. Vi har inget att dela med varandra längre. Ser ni det? Och det är precis samma sak mellan Kristus och oss. När inte anden längre får föra in sanningarna. Och vi inspireras av dem. Då dör ju snart en gemenskap. Då. Eller? Precis som Elvor tog upp då. När inte det får vara i centrum. Där anden är uppenbara för oss. Då slocknar elden. Det är ju så. Slocknar ju elden. Och jag kan ju bara säga då. Att förr i tiden så kännetecknades. Nyhemsveckan av läsarna. De låg ute i gräset och läste Bibeln och pratade med varandra om predikan som man hade haft. Och idag pratar man om mycket annat va. Det som förut var då gemensamt byts ut mot pseudo. Och det är ju alltså pseudo, det är ju en bild på något som inte är äkta då, men ja, ser ut som äkta men det är inte äkta. Och det skapas då en falsk själisk enhet med varandra istället för Herren. Och då måste man ha visioner. Man måste driva det här tåget framåt och då hittar man på visioner. Att om 5 år då blir vi 10 000 och ba ba ba. Ni vet hur det går till va? Då kommer själiska krafterna in och då måste du ha inspirationstalare som kommer den ena efter den andra. Oftast läser de en bibelvers, sen är det psykologi eller själiskhet resten. Nu ska ni få se här då. Nu lever Guds folk i förlovningsstadiet. Men det ska komma bröllop en dag. Det vet ni va? Andra Korinthierbrevet 6, 14 och 18 som jag nyss läste upp. Det kan också beskriva hur bruden lämnar skökan faktiskt. Vers 16, han ska bo och han ska vandra med dem. Och 16 igen, han ska vara Gud och vi ska vara hans folk. Det är ju bruden. Och det finns ett karaktärsdrag hos bruden som inte verkar vara så noga hos de laglösa. För att om ni läser Bibeln så ser du att det handlar om de laglösa och så handlar det om bruden då. Jo, bruden, kärlek till sanningen, kom överens och bli ett i Herren. Och så andens enhet. Det här, om man vandrar på den här vägen, då kommer man snart att upptäcka att förlåtelsen är väldigt viktig. Vi kan göra fel, men då måste vi lita på varann så mycket så att vi kan komma och säga att du, det där vart fel. Vi börjar om. För du känner ju mig, nu vet jag att jag inte menar något illa. Det är en härlig väg, eller hur? För det är så det blir när sann gemenskap får råd. Då vet man att den andra vågar inte medvetet göra så här. Utan det måste vara något missförstånd på vägen. Då kan man alltid börja om, så är det. Med sanningen, det är underbart med sanningen. Det är den enda gemenskap som håller, så är det om sanningen då. Och Amos 3:3, då kommer en underbar bild. Vandrar två tillsammans utan att de har kommit överens om det. Och nu vill jag trycka på två hebreiska ord här. Det ena är yachad och det blir till ett. Och det andra ordet är överens. Och det kan också betyda att man först har förlovat sig och sen kommer man överens sen och gifta sig va. Och det har ju församlingen gjort. Eller hur? Vi har ju fått gåvan då. Och i sammanhanget, när du läser om det här då, så har Israel övergivit vägen. Man har alltså lämnat överenskommelsen. Och gör man det med Gud, då blir det automatiskt att man får gå sin egen väg då. Och idag tycks det som, jag har skaffat lite kanaler nu så jag kan lyssna lite överallt på undervisning och predikan. Men det är något som dyker upp som jag tycker är ganska kusligt egentligen. Det har dykt upp en slags falsk nåd som gör om Gud till en domare som aldrig dömer. Och det där är ju lite, man får ju ha balans i grejerna då. Ja, Gud är väldigt nådefull, men han dömer också. Och det här ska alltså känneteckna de falska profeterna i ändens tid innan Jesus kommer, va? Fred och ingen fara. Det gjorde det på gamla Israels tid och så gäller det även för oss, står det i 1 Korinthierbrevet 10. Och i NT är det underbart att Herren ger oss anden, va? Men vi kan ju strunta i andens ledning också, gå vår egen väg. I Efesbrevet 1 så står det så här: I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangelium och frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni har kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Sedan jag har hört om er tro, eller trofasthet som det också betyder, i Herren och er kärlek till alla de eliga. Där det står handpenning, där står det ett grekiskt ord, arabon, som lika gärna kan betyda förlovningsring. Så församlingen har blivit förlovad med Jesus, va? Visst är det härligt? Vi ser alltså andens enhet. Och vi ser tron i Herren då. Det är de här tre punkterna jag tog upp som äktenskapet ska vila på. Och så ser vi vilka de heliga är också. Det är de som vill vandra i lydnad då till Herren. Och vi ska då gå tillbaka igen och läsa andra Korinthierbrevet 6:17-18. Och det här är de heligas väg då. Tvärt emot de laglösas väg. För ni vet, det finns ju två vägar i Matteus 7. En väg som är smal och den leder till ett bygge på klippan. Och så finns det en bred väg som de falska profeterna står på. Och det leder ju till ett bygge på jord då. Jag tror det här bygget på jord har mycket med det här klimatsnacket att göra med. Rättar man om jag har fel, men det ser ut som så. Så det har en väldig betydelse vilka tankar du har, va, om det här till slut. Helighet har nämligen gränser, men det har inte laglöshet. Det har inga gränser. Och han säger ju också, gå härifrån ni laglösa, åt de som bygger på. Alltså, de kan gå lite utanför Guds ord. Men det kan inte de andra då, bruden, de håller sig innanför gränserna. Tar vi dem 6:17 igen här, andra Korinthierbrevet. Därför säger Herren, gå ut från dem och skiljer från dem. Och då vet ni vilka han pratar om. Han pratar alltså om de laglösa här då. Och rör inte vid något som är orent. Nej, nu har ni ju klart fått sett vilka två vägar som gäller. Så vi väljer ju givetvis brudens väg. Va? Då ska jag ta emot er. Ja, vilken underbar ledning vi får då. Även om vi är svaga. Ni vet, i Philadelphia kom ju budskapet till den församlingen. Det var inte mycket att hänga julgran, tyckte man. Vi är svaga och vi har inte mycket att komma med. Vi orkar knappt evangelisera. Ja, det är bra. Ni är svaga, det vet vi. Men jag ska ta hand om er nu. Så ska jag leda er rakt igenom allt det här svåra som kommer att komma över hela jorden för att sätta jordens innebyggare på prov. De var inte så starka. Eller hur? Ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren. Ja, ljusets barn. Första test 5, det står de mörkrets barn som dricker om natten. Och så står de ljusets barn där. Och nu kommer min favoritteolog, han heter Spiros Odiates. Och han säger så här: de som drar ut nu ifrån de laglösa, så står det helt underbart så här. Det står på grekiska: apo horizo. Det betyder dra ut och definiera klart vägens gränser. Horizo betyder horisont, alltså gräns. Dra ut och visa vägen. Dra ut och visa vägen. Peka nu ut var gränserna går, och detta är alltså den heliga vägen, eller hur? Eller sanningens väg. Så sanningens väg har gränser. Ja. Vad var prästens uppgift nu igen? Jo, det var ju att visa skillnaden mellan sanning och lögn då. Ja, brukar vi göra här. Den heliga vägen kommer nästa överskrift. Beterskeppet som är gjort 62 har varit på varv för renovering. Och ni får gärna be att båten får bli ett frälsningsskepp även i fortsättningen, för det är åtskilliga som har blivit frälsta där. Under tiden så var gubbarna och all personal på en fritidsanläggning utanför Floda. Mellan nattskiften hade jag som vanligt med mig kameran och vandrade i skogen. Plötsligt small det till på sidan av vägen och jag varit ganska skraj, för det var väldigt konstiga ljud. Jaha, vildsvin! Och de har jag hört talas om, de är inte roliga. Fanns det fler? För jag såg nämligen skuggan av något som såg ut som en hund. Men den for iväg, men det var ju inte varg, va? Och sen i den storleken, så det var alltså vildsvin. Och jag såg drösvis med spår upp i skogen sen, så det var något säkert ett vildsvin. Och när jag går omkring, jag brukar få predikningar så här i själva livet, och jag tittar och så står det så här då i Jesaja 35:8. Jag kom helt plötsligt på att tänka på en väg. Det står om den heliga vägen. En banad väg, en vandringsled ska gå där fram, och den ska kallas den heliga vägen. En väg banad med gränser. Jag har minst haft 2 eller 3 drömmar som har visat den här vägen. Och den leder, vet du vad den här vägen leder? Den leder till platser där Gud har gått före och förberett. Det finns både mat och kläder och allting. Så du behöver inte frukta vad man än hittar på. Om Gud visar att det finns. Jag säger det som en tröst när det här stora kommer nu. Vilddjur och allt det här. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den här vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar på att väva in mig och GPSen där. Lejon ska inte finnas där, och rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där, men de återlösta, hebreiska ordet här är gaal, gaal, kom ihåg det nu. De ska färdas på den, de blodköpta, va? Herrens fridköpta, då står det ett annat ord. Pada, står det där. Kommer ihåg de här två orden, kommer att ta upp dem sen. De ska omvända sig och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Kommer ni ihåg vad det står i brevbrevet 12? Ni har kommit till Sion. Ja, den store kungens stad. Ja, till medlaren har ni kommit. Den allsmäktige, han klarar av att leda sitt folk. Hur den ser ut. Herrens återlösta gaal. Det pekar på ett ord där vi är totalt utblottade och har en lång, lång skuldlista. Det är inte roligt att ha skuldlista, det har jag haft en gång, men den är betald. Alla som har den här skuldlistan kommer att hamna under slaveri av skuldindrivaren. Och det är ju inte svårt att förstå vem skulddrivaren är andligt, va? Det är ju djävulen själv. Men i Gamla testamentet så finns det en bild på en goel. Det är han som köper gaal. Och den här goel, han är Guds son, men han är också något annat. Han är också människosonen. Varför står det så då? Jo, därför att han är Gud, va? 100% Gud. Och sen är han 100% människa. Därför är han människosonen, men han är också Guds son. Och han gillar syndare. Men det fattar ju inte fariseerna då. Människosonen har kommit och han äter och dricker. Och nu säger ni vilken frossar och vindrinkare han är. En publikanes och syndares vän. Det är ju helt underbart. Ja. Judarna förstod inte att nu kom den andre Adam. Alltså han som skulle upprätta hela människosläktet. Och han skulle komma både som Gud och som människa. Det vet ni om profetian som kom utanför Betlehem. Ni ska se tecknet. En frälsare har blivit född. Han är JHW, Herren. Han är Gud och människosonen. Det var ingen kraftig start när Gud gör något. Ett litet barn som ligger lindat där. Och det var ju där hela judarnas offersystem handlar om. En massa blod, va? Men egentligen pekar det ju fram på lammet själv. Jesus. Undrar hur många tusen liter blod har runnit. Då förstår vi hur Gud ser på synden. Hur många oskyldiga djur som har fått satt livet till. Tills Jesus kom då. Kolosserbrevet 2:3 talar ju om det här skuldbrevet. Ni var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Kom ihåg att i Edens lustgård så skulle de döden dö. Här har skett något eftersom vi får liv. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Va? Vi har fått liv. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldbrev som sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden och makten och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Vi har en underbar frälsare. Om vi förstod mer vad korset är och betyder. Det andra ordet här då, pada, det har också med att köpa loss något. Men det finns ytterligare en mening med det hebreiska ordet, och det har med bevarande att göra. Inte nog med att han blodköper oss som en mycket dyrbar egendom, han strävar också efter att bevara oss. Och det vet vi där, va? Ja, det är härligt. Han bryr sig verkligen om oss. Och när vi tänker på bevarandet så är det lätt att tänka, jaha, då slipper vi lida. Eller hur, det gör vi automatiskt. Men så är det absolut inte, utan det här bevarandet handlar ju först och främst om det eviga och inte det jordiska. Det är ju det eviga han vill. Och Bibeln beskriver oss som slipade juveler. Juveler är ju slipade på ett expert sätt för att återspegla ljuset på ett helt underbart sätt. Och när Gud har tillåtit saker att drabba våra liv så blir vi slipade också. Och kan stråla facett. Vi blir aldrig riktigt klara, va? Men då när han kommer ska vi bli så som han, står det ju. Men han slipar oss så vi kan stråla ut ljus genom de här facetterna som slipare då. Det är underbart. Det är ju också en bild på Kristi kropp, den här diamanten. Vi återspeglar ju ljuset på olika sätt och vi har olika gåvor. Psalm 119 och 66. Lär mig gott förstånd och kunskap till jag litar på ditt bud. Innan jag fick lida for jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Kommer man utanför gränserna så blir det lidandet då. Men sen vill man gärna gå in igen. Och nu vaktar jag på vägen. För jag har förstått vad det innebär att gå utanför. Du är god och gör det goda. Lär mig nu dina stadgar. Och Harry Potter, en gammal bibellärare också från USA, han säger så här. Det är inte mängden av lidande utan vad vi lär oss av lidandet. Det innebär alltså att vi kan uppleva prövningar och misslyckanden på samma område gång på gång på gång. Och då är det dags att börja fråga Gud. Vad är det jag har missat? Vad vill du lära mig genom det här? Och det är det som är värdefullt. Det är en tro som är prövad. Alltså en tro som har gått igenom prövning. Kan man säga. Det är det som är värdefullt. Det är det som är guld. Första Petrusbrevet 5. Det är inte en vanlig tro som snurrar omkring. Utan det är alltså guldet som har prövats i eld. Det är det som är testat. Därför står det så här: ni som med Guds makt blir bevarade genom tron till den frälsning som är beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni i en kort tid måste utstå prövningar av olika slag, så att äktheten i er tro långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast det håller provet i eld. Den tron ska visa sig till lov, pris och ära när Herren Jesus Kristus uppenbarar sig. Och det är ju härligt att titta på vad den nya Jerusalem är byggt av. Det är byggt av mycket guld och ädla stenar. Det är mycket lidande. Med andra ord, mycket prövningar. Men vi väntar, den som väntar på något gott, väntar inte för länge. Det är så det gamla ordspråket. Och i Malaki 3 och 16 så uppfyller vi just nu den här profetian, tror jag. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. I kaffebordet sen finns det mycket snack så här. Och Herren gav vakt och lyssnade. Tänk att han lyssnar på allt vi säger, va? En minnesbok blev skriven inför hans ansikte för dem som fruktar Herren. När han kommer tillbaka står det att böcker öppnas. Ja. Så han vet, och det är därför det står att varenda tomt ord du talar ska du dömas för. Och det är intressant i Korinthierbrevet när han förklarar vad tomt ord är. Ja, det är allt utom korset. Jag vill inte komma med mänsklig visdom så att korset inte töms på sin kraft. Mänsklig visdom är tomhet. Kristi kors är fullhet. Det ska vara mina, säger Herren. Sebaot på min egendom. Mina juveler, står det där i grundtexten. På den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem. Så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni få se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Filipperbrevet 1 och 6 tycker jag är en underbar bild på oss och församlingen. Paulus säger: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Vad skönt att du slipper att fila på det här själv, utan bara följa hans anvisningar hela tiden. Nu ska vi komma in på något. Det står att vi ska ha det profetiska ordet lysande som en lampa i vildmarken, ungefär står det i Petrusbrevet. Och vi som har följt det här och sen jag var frälst har jag alltid varit intresserad av det här profetiska ordet. Jag har till och med varit frälst samma dag som muren rasade den 9 november 1989. Blev jag frälst. Kom jag till Linnéhuset. Sen dess har jag varit jätteintresserad. Jag fick som kärlek till Israel samtidigt när jag blev frälst. Och gifte oss där så småningom då. Elvor och jag. Men vi ska titta nu på det profetiska ordet. Vad som händer då. Herrens dag ska komma. Det är alltså en tidsperiod som vi inte vet början på. Men vi vet slutet. För då ska han ju stå med sina fötter på Oljeberget. Då är det ju slut. Liksom. Tiden är slut. Men vi vet inte när domen börjar. Så att säga. Nu i morse kom det en nyhet. Har ni märkt nu hur kartan börjar stämma exakt med ändens tid? Den är i sekel 38, i sekel 39. Det stod så här att arabstater, även sunnimuslimska arabstater och Israel har förhandlat fram en hemlig fredspakt. Den var inte klar än, men det gäller fred och säkerhet. Det står i första Thessalonikerbrevet 5, så står det bäst det säga. fred och ingen fara. Var då? Jo, du ska tolka alla profetier utifrån Israel, där jorden eller världens navel, står det. Ja, precis. Allt ska läggas under FNs lagar och förordningar, säger man också. FN, de som har följt våran undervisning om ändens tid, säger vi där. Och jag tror vi kan säga det med, och stryka under det. Det är ändetidens vilddjur. Den ska förtrampa hela jorden under sina fötter. Fötter av 10 tår, eller hur? Ja. Och i Daniel 2 så kommer det en sten. Människosonen kommer och den träffar statyn på de 10 tårna. Så de 10 tårna och de 10 hornen som snart kommer att komma då, är ju samma sak. Och ur 3, man ska stöta bort 3 horn och så ska det komma ett horn emellan. Och det är världsledaren som kommer sen då. Men vi ser hur det byggs upp. Vi ser inte det klart än. Men det här ska vi hålla ögonen på. För att nu gör sig Jesus färdig att komma tillbaks. Och jag tror han talar till oss, för han älskar oss så mycket. Han varnar oss i drömmar. Han talar till mig i natt. Och då talar han om dom. Han talar om dom. Faktiskt. Men det intressanta är ju om FN nu är vilddjuret som ska förtrampa hela jorden. Den här freden nu mellan sunni. Kommer ni ihåg vad som hände 2 februari, tror jag det var? Då for ju en fredsmäklare ner och slöt förbund med sunni-muslimer. Religion. Vatikanen slöt ju ett förbund med alla sunni-muslimer. Ja, Uppenbarelseboken 13, det ser ett politiskt vilddjur. Men du ser också ett religiöst som ska gå FNs gärningar. Ja, den starkaste kandidaten du kan hitta just nu till titeln den falske profeten är nämligen påven då. Ja, för han går exakt samma ärenden, talar samma språk som FN. Vi tror ju på Irvin Baxters tydning av Daniel 7. Läser du Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 tillsammans, så får du se då när jag, samma dag som jag blir frälst och blir kallad till att varna folk för det, ja, vad som kommer här då. Uppenbarelseboken 13:3. Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade lägts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Lägg märke till att det står inte honom där, det står det. Och man tillbad draken därför att han har gett sin makt åt vilddjuret. Ja, det är andligt, va? När du har splittringar på en gång över hela jorden på en gång. Klimatet har delat hela världen i 2 högar, kan jag säga. Och det har aldrig någonsin hänt förr. Eller är det någon som kan komma ett exempel på det som händer just nu, om det har hänt förr? Never. Därför att tiden håller på att ta slut. Och en vet att han har kort tid kvar. Han ska bedra en hel värld. Ja, vad ska han göra då? Ljuga. Ja. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot, kommer det igen? En organisation som förtrampar hela världen. Odjuret eller huvudet här, huvud i Bibeln, det står för länder och ledare, uppgång och fall genom historien. När du går till Daniel 7, som är samma sak som Uppenbarelseboken 13, får du se, om du räknar huvudarna där, så får du se att det blir 7 uppgångar och fall. Vem eller vad är då det huvud som har fått ett dödligt sår och blivit helat igen? Jo, Det står att leoparden har fyra huvuden. Om du frågar en tysk pastor som jag gjorde, finns det någon samband mellan leoparden och Tyskland? Ja, deras symbol. Ni vet, kriget hade de ju sådana. Leopardtank så. Så 9 november 1989 när Ryssland, eller så säga Sovjet, föll sönder, så var det 3 stycken ledare som trädde fram, va? Och sen säger man så här: nu proklamerar vi födelsen av den nya världsordningen. Det var påven, det var Bush och sen var det New Age-aren Gorbachev. Det var alltså religion och frimureri och New Age. Intressant. Och sen vet ni vad som hände 1900, var det 2001, va? Twin Tower. Eller hur? Då visste den okulta världen redan om vad som skulle hända. Man gjorde en kopia på Guds ark och la ner nya bud där i. Vilket hån mot Gud. Och sen när det här hände så klev New Age-arna fram och sa: nu ser vi att den gamla vägen inte håller. Nu vill vi ha en ny. Och det är New Age. Ni ska bli som Gud. Det här ser du i psalm 2. Herren har ju redan insatt sin konung på Sion, sitt heliga berg. Och så vidare. Det här som kommer fram nu då genom Agenda 2030, som ni kanske har talat om, det kommer att påverka varenda människa på hela jorden. Varenda människa på hela jorden. Och till synes, ja, om man inte kan Bibeln så ser det ju jättebra ut. Kan man Bibeln så ser det ju ut som det här kommer ju leda till rena slaveriet. Det är 2 vägar, va? Och det står att alla som inte har sina namn skriven i Lammets bok från begynnelsen kommer att tillbe vilddjuret. Eller? Då finns det alltså bara 2 vägar. Redan innan världen skapades så hade Gud en plan, står det i Efesierbrevet 1:9-10. Att samla ihop och göra till ett under ett huvud allt som finns i himlen och på jorden. Jaha. Satanans änglar måste alltså blivit testade, va? På samma sätt som här nere på jorden. Jag hade en dröm en gång när Gud visade det här. Nu kommer ormen att föda massor av ungar. Och allting samlades så att säga ihop till en jätteorm i slutet och såg ut som en stor drake. Och så kommer det ner en lampa från himlen. Kommer du ihåg vad jag sa? Dra ut från dem och markera vägen. Då lyste den här lampan med kritvitt sken upp en väg. Och dess kanter var knivskarpa. Och det låg ormar på varsin sida som skulle hugga dig i benet om ni gick utanför. Sen kommer den röst från himlen som säger så här: jag ska uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Det är det vi ser nu. Det var inte så länge sedan. Sen var det saker i den här drömmen som hände, som Gud vävde in, som bara han kunde veta. Det var saker som hände i verkligheten. Bara för att jag skulle förstå att det han. Kära älskade vänner, vi står inför ett vägval nu. Följa lammet eller följa vilddjuret. Och den som följer lammet, han är utlovad evigt liv. Så bollen ligger faktiskt hos oss. Vad vi vill välja. Men det är så här att följer vi lammet och säger ja till honom, så finns det hur mycket kraft som helst. Som din dag är, så skall din kraft vara. Vet att det finns berättelser när kristna fick ge sitt liv i romarriket, att de sjöng ända in i döden. Och de kunde inte begripa vad de fick som kraft ifrån.
Halleluja.
Tack och lov. Vi ska be här att vi ska få vishet. Vi behöver mycket vishet, vänner. Det gäller att vara vis. Med sin mun kanske då särskilt, så att man inte går och liksom säger klantiga saker nu faktiskt. Herre Jesus, tack för att du har en väg åt oss och du ska visa den här vägen, för den leder ända in i mål, Herre. Att vi får följa dig vart du än går. I Jesu namn. Amen.